En god atmosfär, en god ande. Det blir det när man prisar Jesus. När man upphöjer namnet Jesus. Då blir det en god ande. En god atmosfär. Det upplever vi här. Underbart. Upphöja namnet över alla andra namn. Och egentligen är det väl den predikan jag hade förra söndagen som hade stämt i Josef. Den hade stämt perfekt med det vi har upplevt i gudstjänsten här. Både Josefs inledning och sångerna. För då talade jag just om namnet Jesus. Förra söndagen för er som var med då. Då handlade det om detta mäktiga namn. Men jag har något annat på hjärtat idag. Men det handlar om Jesus det också. Jag brukar vara Jesus-centrerad, det vet de som känner mig. Brukar få handla om Jesus mycket. Det är det största. Jag kan nämna det i inledningen här när vi talar om att proklamera namnet Jesus. Att vittna om honom, att evangelisera genom att förkunna Jesus Kristus. Vi hade besök hem av arbetskamrater till Karin. Karin jobbar ju som ni alla vet på Betelhemmet. Trivs jättebra och tycker det är jobbigt nu att vara sjukskriven och längtar dit. Men de hör av sig, hennes arbetskamrater hör av sig gång på gång. Och Karin har kontakt med dem på olika sätt och de saknar varandra. Så det är lite jobbigt att gå hemma så där är klart. Men då kom de och hälsade på, det vart någon förut också. Nu kom det tre av hennes arbetskamrater och hälsade på här om dagen. Hemma hos oss. Och jag höll mig lite undan så damerna fick ha sina samtal. Och Karin berättade sen att hon fick tala så mycket om Jesus. Och de är ju inte bekännande kristna. De är en kina som var med. Annars var de ju inte bekännande kristna. Men Karin fick tala om att det är så många som ber nu. Och en av arbetskamraterna sa att du säger ju att du är så trygg. Och vad kommer det sig att du känner dig så trygg? Och Karin fick verkligen vittna om Jesus och hans möjligheter att hjälpa. Och hur många som ber och att vi tror på förbön och bönens makt. För den ena kvinnan, hon har lite andra idéer, jag säger inga namn här nu. Men hon hade med en sten som Karin fick. Och det var en sten man kunde ha vid meditation och annat. Hon menade väl med det, men vi är inte så intresserade av meditation hemma hos oss. Den här stenen ligger i en låda nu. Vi talade om namnet Jesus istället. Nu går vi till Johannes evangelium, det 10:e kapitlet. Johannes evangelium 10:10. Och den versen ska hela den här lilla predikan handla om. Så du får gärna lägga ut den, Robban. På väggen. Johannes 10:10. Välkända ord. Jesus ord. Jesus ord i det kapitel som handlar om fåren och den gode herden. Liknelsen om fåren och den gode herden. Och i den 10:e versen, det är så lätt att komma ihåg, Johannes 10:10. Några underbart viktiga ord. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Ja, det börjar ju inte så underbart. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Jesus säger så själv. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Jag tänkte tala lite om överflödande liv. Överflödande liv. Här handlar det om tjuven först i versen. Jesus vet vad han talar om. Tjuven, det är ett annat namn och begrepp för djävulen, själafienden, Satan. Han har ingen bra agenda. Han har inga goda avsikter. Han kommer bara, står det, för att stjäla, slakta och döda. Och Jesus hade tampats med honom och visste hur den han var. Han som är rent rakt igenom ond till sin natur. Och det här slaktandet och dödandet, det ser vi i Ukraina nu, bara för att ta ett exempel. Det är djävulens verk. Djävulens verk, kriget i Ukraina, alla andra krig också nere i Niger, det som är på gång där. Det är djävulens verk. Gud har inte sitt finger med i sådana saker. Det är djävulens verk. För att stjäla, slakta och döda. Men kontrasten då. Jesus säger, jag har kommit för att det ska ha liv. Och liv i överflöd. Och då vet i alla fall jag vem jag vill tjäna. Vem jag vill tjäna av dessa två herrar. Inte tjuven, inte djävulen. Utan Jesus själv. Som ger liv och liv i överflöd. Och då borde ju valet vara självklart för alla människor som läser sin bibel. Eller hör det här budskapet. Vem man ska tjäna, vem man ska följa. Ändå är det många som säger nej till Jesus. Jag vill inte tro på dig, jag vill inte följa dig, jag vill inte tjäna dig. Och då blir man istället ockuperad av det mörka. För tjuven, djävulen, han frågar inte om lov. Utan den som inte tillhör Jesus är syndens träl, säger Bibeln. Syndens träl, slaven under synden och tjänar därför den onde. Det låter hemskt och hårt. Men vi måste tjäna någon, och det finns två makter, det onda och det goda. Det finns Gud och det finns djävulen. När jag var fyllde 20 år, och det är en stund sedan, när jag fyllde 20 år, då fick jag en LP-skiva. För det var långt innan CD-skivorna kom. Fick jag en LP-skiva, eller vinylskiva som man säger också. Det har ju blivit renässans i det där. Nu köper man vinylskivor igen och lyssnar på. Själv har jag samlat CD-skivor. Jag tycker ju väldigt mycket om sång och musik och lyssnar på mycket musik. Och jag är glad att CD-skivan kom, för den knastrar inte. Utan LP-skivorna, de åkte i soporna. Och en del tycker fortfarande om det ljudet, och jag respekterar det. Men jag tänkte på det där att man fick hålla på att torka damm, och det knastrar och det lät. CD-skivan, det är bara musik. Bara musik. Men en parentes. När jag fyllde 20 så fick jag en CD skiva, jag på säga nu, en vinylskiva, och det var en skiva av den kända artisten Bob Dylan. Vi bodde i Nora. Ett år senare ungefär flyttade vi därifrån. Pappa var ju pastor i Nora. Vi bodde i Nora, och av ungdomarna i församlingen, de visste jag gillar musik, så fick jag den här skivan av Bob Dylan. Och han hade ju en period när han bekände sig som kristen. Det vet flera av er också. Han bekände sig som kristen, Bob Dylan, ett tag. Sen var det judendomen ett tag. Han har hoppat från det ena till det andra. Jag vet inte om han står kvar vid den judiska tron, judendomen, nu, eller var han finns idag. Men en känd artist igen. Och ett tag så proklamerade han också Jesus. Även han proklamerade Jesus och namnet Jesus. Radikala sångtexter. För han skriver ju sina sånger själv. Och på den där skivan som heter Slow Train Coming, ett långsamt tåg som kommer, så var det en sång som hette You got to serve somebody. You got to serve somebody. Du måste tjäna någon. Och då sjunger Bob Dylan i den där texten. Du måste tjäna någon. Antingen tjänar du djävulen eller också tjänar du Gud. Och det är ju väldigt radikalt, men det är ändå sant. Väldigt radikalt, men ändå sant. Du måste tjäna någon. Antingen tjänar du djävulen eller också tjänar du Gud. Och jag vet vem jag vill tjäna. Inte honom som slaktar, själ slaktar och dödar. Utan honom som ger oss liv och liv i överflöd. Gud är överflödets Gud. Vi ser det i hans skapelse. Vi möter det i skapelsen. Vi är ju en del av skapelsen. Människan är skapelsens krona. Det finaste han har skapat är du och jag. Det bästa han har skapat är du och jag. Vi ser det i skapelsen. Ett överflöd av människor. Jag vet inte hur många miljarder vi är nu. Är det någon som vet på planeten? Är det någon som vet? Hur många miljarder är vi? Kan det vara så många som 10? Ja. Miljarder i världen. Det finns ett överflöd av människor. Och tänk att utseendet räcker till så vi ser olika ut, de flesta av oss. om man inte är enäggstvilling. Och sen är det ju en del som tycker att man har dubbelgångar också, som ser ungefär likadana ut. Men annars är det ju fantastiskt att alla dessa miljarder, att utseendet kan skilja på oss alla. Personlighet och annat. Ja, Gud är överflödets Gud. När han skapade oss människor så var det också överflöd. Djurvärlden. Åh, vad många djur det finns. Jag är intresserad av djur, alltid tyckt om djur. Men inte kan jag alla och känner inte till alla namn ens. Och det är inte så lång tid man har kunnat utforska haven genom att dyka ner i havsdjupen med kameror och utrustning och utforska havens djup och funnit en fantastisk fauna, en fantastisk värld där nere. Och vi kan se hemma på tvn hur man filmar ner i havsdjupen de märkligaste djur. Har ni sett sådana naturprogram? Vilka märkliga djur det finns. Och vad skulle det finnas där nere för? De är helt enormt fascinerande, konstruerade och skapade på ett alldeles fantastiskt sätt. Och du och jag ser dem, vi tar inte en aning om dem. Och till modern tid nu så visste man ingenting i stort sett. Vad ska de finnas där nere? Denna rikedom, denna artrikedom. Ja, men Gud är överflödets Gud. Jag är hundägare, som en del andra. Och den ena hunden är inte den andra lik. De är individer, men tänk alla dessa raser. Och alla härstammar ifrån vargen. Till och med den lilla chihuahuan härstammar ifrån vargen. Och golden retriever, som vi har en blandning av, härstammar från vargen. Och så ser de så olika ut och har samma ursprung. Vilken rikedom. Gud är överflödets Gud. Växtvärlden lika så. Många är intresserade av blommor till exempel. Jag tycker det är vackert. Jag kan inte namnet på så många, men jag tycker det är vackert. Tycker om när vi har blommor hemma. Och vilken rikedom av växter. Carl von Linné, som vi kan vara stolta över att han var svensk, fick ju sätta namn på stor del av växtriket, det latinska namn. Men vilken rik, varför ska alla de där växterna finnas så oerhört många slag? Jo, för Gud är överflödets Gud. Den här tiden finns det bär och svamp ute i naturen. Det är många som är ute och plockar. Blåbär finns det en hel del, men de är ju så små nu. Eller hur? Har ni varit ute och tittat? De är jättesmå. Åtminstone i Oxelösund. Men Karin har plockat ibland ändå, för de är ju så goda. Och ett rikt bärår så kan man ju skörda väldigt med bär. Och det kan vara någon dunge någonstans in i skogen där det står mängder, om vi just tar blåbär som exempel då, som ingen hittar dit och plockar, utan det står ju där tills det ruttnar bort. Vad ska det vara bra för? Ja, men våran Gud, han är ju sån, han är ju överflödets Gud, och det finns gott om det i hans väldiga skafferi. Ett bra svampår likadant. Tänk vad mycket svamp och vad många sorter det finns. Både ätliga och giftiga. De står där överallt. Och det går inte att skörda allt som finns. Guds skapelse är så rik. Både människor, djur, växter. Bär, svamp, allt det här som vi har nämnt. Det är ett överflöd i Guds skapelse. Därför det här kännetecknar Gud. Det här är en del av hans personlighet. Han är överflödets Gud. Han är god och han är generös. Och han vill rikligen välsigna. Gud tycker om att ge. När man är barn, då tycker man väldigt mycket om att få. Och julafton och födelsedagar, det handlar ju om att få då. Åh, det är så, vad ska jag få? Vad ska jag få? Och det är naturligt. Att man tycker om att få leksaker, presenter när man är barn. Men när man växer upp så märker man snart att det är faktiskt ännu mer roligt att få ge än att få. Har ni känt det? För till slut har man ju så mycket så. Det var som en avlägsen släkting. Jag hade en kusin som fick ett barn vid hög ålder. Hon hade väntat länge. Och så fick hon ett barn vid hög ålder. Och då fick barnet heta Isak. Det var ju löftessonen. Barnet fick heta Isak. Och han blev så bortskämd, den här pojken. Var ju enda barnet. Och speciellt morfar då, som inte hade några andra barnbarn. Och mormor och morfar, de skämde bort det här barnet. Alldeles väldigt. Och när det var födelsedag så fick han sådana mängder med paket och presenter. Och så fann de honom gråtande och undrade, varför gråter du? Ja, jag vill inte ha mer, så jag vill inte ha mer. Ja, ibland kan vi få så mycket så vi blir trötta på det. Men tänk då att få ge istället. Tänk att få ge istället. Pappa brukade berätta om en kvinna som la i kollekten, fast alla visste att hon hade dåligt ställt. Så la hon vad hon kunde i kollekten. Så fråga någon henne, varför gör du det hela tiden, offrar så mycket när du har det så knapert och skralt? Ja, men jag mår så gott, sa hon. Jag mår så gott när jag får ge. Det är något underbart. Och likadant är det med Gud. Han älskar att ge. Han är god och generös. Och han har ett väldigt förråd. För han är överflödets Gud. Ett väldigt förråd. Vi sjunger i en sång. Vi sjunger några gamla sånger här bland körarna. Sjunger i en sång. Han giver och giver. Och sen är det slut. Nej. Han giver och giver. Och när han har gjort det så ger han igen. Så han är vår Gud. Han är generös. Han ger mera nåd. När min börda blir större och så vidare. Han ger och ger och ger igen. Han ger oss sin nåd. Sin stora, rika nåd. Jag slår inte upp det, men bland annat Romarbrevet 5, 15-17 står det hur han ger på ett överflödande sätt av sin nåd. Han ger oss glädje, andra Korinthierbrevet 8:2. Han ger en överflödande glädje. Det finns ingen som har så mycket glädje att ge som vår Gud. Vi möter Guds överflöd också, inte bara i skapelsen, utan där Jesus går fram. När vi läser evangelierna, där Jesus går fram och verkar, där möter vi också överflödets Gud. Tänk på bespisningsundret. Det var inte länge sedan vi läste det här, tror jag, när vi hade bön och bibelläsning. Bespisningsundret. Fantastiskt. Alla dessa, det står om 5000 män och så var det ju kvinnor och barn. Och då vet vi inte hur många de var, men då var det ju åtminstone 15000, kanske ännu mer. Samlade, som fick äta sig mätta. Och lärjungarna gick där och delade ut. För allt man hade att utgå ifrån, det var en liten pojkes matsäck. 5 bröd och 2 fiskar. Och en stor skara på kanske minst 15000. Och man gick och delade ut. Och det var inte så att det nätt och jämnt räckte. Att, ja, det var ju ett tiotal kvar sen som inte fick något. Men det var ju inte illa ändå att det räckte så här långt. Utan alla fick äta sig mätta. Och sen samlade man ihop det som blev över. Och utav 5 bröd och 2 fiskar var det 12 korgar fulla med sånt som blev över. Det är en märklig logik. Och en matematik som ingen matematiklärare kan köpa riktigt, va? Hur man har 5 bröd och 2 fiskar kan få 12 korgar fulla när 15000 minst har ätit sig mätta. Märklig logik. Och varför skulle det bli en massa över? Det var väl synd. Det räckte väl att den sista fick lite grann också. Alla fick äta. Vad skulle det bli en massa över? Nej. Det visar på att Gud är överflödets Gud. Gud är stor. Han har ett stort förråd. Och han är överflödets Gud. Det är honom vi möter i bespisningsundret. Han fyller så det flödar över. Han välsignar så det flödar över. Den stora fiskfångsten som berättas om också. Man hade fiskat hela natten. Och inte fått, jag vet inte om det fanns mörtar där, men man hade inte ens fått en mört. Man fick ingenting. Och Jesus befaller dem att kasta ut igen. Man kastar ut på hans ord. På hans ord. Och så får man så mycket fisk. Så näten brister. Båten håller på att funka. Och man får så mycket stora, härliga fiskar. Jag är ingen fiskare eller fiskarpojk, men jag förstår att det måste vara fantastisk upplevelse att få så där mycket fisk. Och det kunde väl räcka då att de fick en ordinär fångst istället för ingenting. så att de kunde få äta sig mätta. Men det tyckte inte Gud. De skulle få en väldig fångst när de gjorde det på Guds direktiv, på Jesu order. Kastade ut näten. De fick så mycket så de kunde knappt bärga det. Vi möter överflödets Gud. Och han sa ju här i Johannes 10:10, jag har kommit för att det ska ha liv, och liv i överflöd. Liv i överflöd. Han som säger, jag är vägen, sanningen och livet. Livets Herre. Han står inte för död och det som bryter ned, utan han står för liv. Liv och liv i överflöd. Det finns inget destruktivt. Det finns bara härligt liv. Och det är frågan till dig och mig. Har vi överflödande liv? Har vi det? Har jag det? Nej, inte som jag borde. Det vet jag. Det kan jag öppet bekänna här. Inte som jag borde med överflödande liv. Jag har haft stunder när jag har känt att det flödar mer än just nu. Men jag har inte det där överflödande som jag borde ha och vill ha. Har vi det? Har du det? Har jag det? Och behöver vi det? Ja, om Jesus säger, jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd, då måste ju det också innebära att vi behöver det. Om det är en av orsakerna att han kom för att ge oss det här livet och det här överflödslivet, då måste ju vi också behöva det, eller hur? Då behöver vi det. Eller är vi nöjda ändå? Det har gått nu, vi har varit frälsta i... Räknar jag tillbaka så var det när jag var 9 år. Jag sa definitivt ja till Jesus och bad mina föräldrar be frälsningsbön med mig. Och bestämde mig för att följa honom. När jag var 9 år och nu fyller jag 64 snart. Så det är en stund sedan. Och då kunde jag ju tänka att ja, det har ju gått så här länge. Det ska väl hanka och gå ett tag till. Det har ju gått ett tag. Och likadant för er. Det finns de som har varit med på frälsningsvägen längre än jag. Och det har hankat och gått, och även om det inte är så bra just nu, ja, det går nog, vi ska nog släpa oss över tröskeln till himlen på något sätt. Det ska nog gå en stund till. Nej, vad Gud har tänkt är detta liv och övernog. Liv och liv i överflöd. Säger vi att vi är nöjda ändå som det är, får vi ha det så. Då får vi ha det så. Är vi nöjda med det lilla, nöjda med det som är ynkligt, då får vi ha det ynkligt. Men vill vi leva detta Guds överflödsliv, då vill han också välsigna på det här överflödande sättet. Ingen framgångsteologi där jag predikar. Det här utgår ifrån Johannes 10:10. Framgångsteologin, den gick snett. Men det är sant att Gud är överflödets Gud och att han vill välsigna. Att han är god. Är vi nöjda ändå, ja, då får vi ha det så. Säger vi, jag har nog, då är det nog. Men längtar vi, törstar vi, så vill han välsigna. Så vill han välsigna. Annars kan vi vara som en bil som går på tomgång. Tomgångsvarvet räcker till för att hålla motorn igång. Men är det ett backkrön och du lägger i växeln, så räcker inte tomgångsvarvet långt. Du kommer inte upp för backen. Motorn dör. Utan ska du upp för backen, lägg i ettans växel och ge lite gas, så du får kraft i maskinen, så kommer du upp. Det räcker inte med något tomgångsvarv. Det räcker inte med tomgångsvarv för dig och mig, för Guds församling, om vi ska uppleva framgång, uppleva segertider och väckelsetider. Det räcker inte, det måste gasas på. Men detta överflödsliv. Jag vet inte om någon är så gammal här som ni minns ångloken. Men det fanns ju förr, dessa ånglok, innan det blev elektriska eller diesellok och elektriska lok. Så var det ånglok som drog tågen, långa tågsätt. Och då fick man elda bra i de där turbinerna, det skulle bli tryck. Och det behövdes inte så mycket ånga och tryck för att det skulle vissla och låta i ångvisslan. Det gjorde det ganska fort. Men skulle loket kunna dra alla vagnar och man skulle komma framåt, då behövde det vara tryck. Då behövde det vara mycket ånga och tryck i turbinerna. Och så drog det framåt. Tänk på trädet, det vittnar också. Om det är lite löv på trädet så räcker ju inte det. Utan ett träd, i synnerhet ett fruktträd, ska ju också bära frukt. Blom och frukt. Frukt är överskott av liv. Frukt är överflöd av liv. Ett äppleträd, vi ska inte vara nöjda om det bara är lite gröna blad när hösten kommer. Det ska finnas äpplen också. Äpplen vittnar om att det är verkligen friskt. Det är liv. Det finns ett överskott av liv som brister ut i härliga frukter, om det är äpplen eller plommon eller vad det är. Hur får vi del av det? Om vi är överens om att vi behöver det, hur får vi del av det? Förutsättningen är att det finns en längtan, en törst, att vi upplever ett behov. I Johannes 7:37 så står det att på den största dagen i högtiden ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Är någon törstig så kom till mig och drick. Och Jesus hade ju aldrig några tomma ord. Men att han står och ropar ut detta, det talar ju om att det var väldigt angeläget. Väldigt viktigt. Är någon törstig så kom till mig och drick. Och så står det: detta sa han om anden. Livets ande. Så ska vi få del av det andliga livet, så måste det börja med en törst. En längtan, ett behov. Att vi inte är nöjda ändå. En varm sommardag, det har inte varit så många varma sommardagar. Ni har väl upplevt det likadant som jag. Det var i juni månad vi hade en del värme. Men en varm sommardag, åh vad härligt att släcka törsten. Men något kallt, läskande att dricka. Istället för att gå och törsta. Är någon törstig, kom till mig och drick. Och vi har det i Jesus. 1 Johannes 5:12 säger att den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen har inte livet. Utan i Jesus, i sonen Jesus Kristus, finns livet. 1 Johannes 5:12. Så vi måste gå till honom för att få det. Ingen annanstans. Utan hos Jesus Kristus själv. Där finns livet. Han som är livet, han ger livet. Men så måste vi också ha en stadig grund för att ta del av det, för att ta emot. Vi måste vara stadigt grundade i den kristna tron, stadigt grundade på Guds ord. Förutsättningen är alltså törst, att vi kommer till Jesus som är den enda som kan ge livet. Men vi måste också ha en stadig grund. Tänk på en industri. Vi har SSAB i Oxelösund. Jag har inte varit där och varit inne på i fabrikslokalerna, kanske någon av er som har varit. Jag har inte varit det, men jag förstår ju det, att det är en väldig produktion som pågår där. Och på många ställen så, där man producerar i en fabrik, så har man maskiner, elektriska motorer som driver maskiner i produktionen. Och man släpper på ström och så går den där elmotorn och driver maskinen. Och ska det fungera så måste ju den där maskinen stå stadigt bultad i golvet. Annars om man släpper på strömmen så kommer det bara att hoppa och studsa allting, va? Om det inte har en stadig grund. En kraftig motor, en kraftig maskin måste vara grundad stadigt. Och så är det med dig och mig. Om Gud ska ge oss av det här överflödslivet, så måste vi ha en stadig grund så vi kan ta emot kraften uppifrån. Ta emot, annars så blåser vi bara omkull när han släpper på trycket. Det kostar avskildhet, helöverlåtelse. Avskildhet och helöverlåtelse. Så hur får vi del av det? Vi har en törst, vi har ett behov. Vi kommer till Jesus. Vi har en stadig grund. Och vi överlåter oss helt åt Gud. Och vad innebär det då för oss? Om vi får kraft att uträtta något. De välkända orden i Apostlagärningarna 1 och 8. Det säger Herren, ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem, Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Det måste ju också handla om det här överflödslivet som finns genom den heliga ande. Upplevelsen av den heliga ande. Att bli döpt i den heliga ande och uppfyllas av anden. Att få denna kraft att kunna vittna. Utan det här överflödslivet så har vi inte kraften att tjäna Gud eller att vittna om honom. Men det innebär att vi får kraft. Och det innebär att vi bär frukt som han har bestämt om oss, som det står i Johannes 15 och 16. Han har bestämt om oss att gå ut och bära frukt. Frukt som består. Gud vill ge oss ett överflödande liv. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Gud vill ge oss det, fyllt av kraft och välsignelse. Frågan är, vill vi ta emot? Erkänner vi vårt behov? Är vi villiga att betala priset när det gäller att söka Herren? Att öppna våra hjärtan, att prioritera honom. Prioritera honom i bön och söka det här. Att få del av det överflödande livet. Gud vill det här för oss. Han är god, han är generös. Han vill ge oss så mycket mer än det vi just nu upplever. Än just det vi har i våra liv eller i vår församling. Han vill ge mycket, mycket mer. Han har mycket mer kvar. Det tror jag vi kan vara överens om. Han har mycket mer än det vi upplever. Mycket mer. Fyllt av kraft och välsignelse. Frågan är, vill vi ta emot? Psalm 23 och 5 var mycket bättre i den tidigare översättningen än i den nya. I den nya står det, han smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Kommer ni ihåg hur det stod förut? Smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Mycket bättre, va? Så stod det tidigare. Och jag, i det fallet så vill jag ha kvar som det stod tidigare. Så det flödar över. Det är inte bara till bredden, inte upp till kanten. Han fyller vår bägare så det flödar över. Då syns det på utsidan också vad det är för innehåll i bägaren. Och då räcker det till andra runt omkring. Överflödslivet gör att det syns att Jesus bor i oss. Att Guds ande bor i oss. Och överflödslivet gör att vi kan dela med oss till andra också. Gud vill ge oss detta. Jesus är den som ger oss livet. Jag har kommit för att det ska ha liv. Och liv i överflöd. Inte som tjuven. Utan jag har kommit för att det ska ha liv. Och liv i överflöd. Vi såg en tv-gudstjänst. Det brukar vara sådana här sommarandakter på sommaren. Och det var utifrån västkusten utanför Göteborg. Vi såg en tv-gudstjänst, Karin och jag. Och det var från en ekumeniaförsamling. Och mycket var väl bra och annat var mindre bra. Om jag ska vara ärlig. Och det var i stort sett bara kvinnor som, men det var flera pastorer som medverkade, ordförande och allt vad det var. Det var kvinnor alltihop, så det var ett kvinnligt ledarskap helt och hållet i stort sett. I den där församlingen, och det må det ju vara. Men i alla fall så var det tydligen mer än så. Det finns något som heter feministteologi. Har ni hört talas om det? Feministteologi. Och när man skulle läsa välsignelsen. Män och kvinnor har samma värde, lika viktiga. Samma möjlighet att uppleva överflödslivet. Och Bibeln är tydlig med det. Vi är likställda på det sättet. Men när man skulle läsa välsignelsen så läste man istället för i faderns, sonens och den heliga andes namn. Så hade åtminstone inte jag hört det här förut. Jag blev paff och förskräckt. Man läste i skaparens, i befriarens och i skaparens och befriarens och i livgiverskans namn. Har ni hört på maken? Det är livgiverskans namn. I en tv-gudstjänst. Friluftsgudstjänst från en ekumenisk. Ja, det har vi där. Då har feminismen kommit in så att den heliga ande är i femininum. Livgiverskan skulle det vara. Fast Bibeln säger, när han kommer som är sanningens ande. Det kommer jag på bara för att det står här. Jag har kommit för att vi ska ha liv. Och liv i överflöd. Det är Guds ande och det är Jesus Kristus själv som ger oss detta liv. Ett överflödande liv. Amen. Herre, vi tackar dig. Tack för att ditt ord är sant. Tack att dina löften är sanna. Ditt ord håller att leva på och dö på. Det håller att bygga hela sitt liv på. Tack att du vill inte att vi ska ha något nätt och jämnt liv. Ett liv som hankar och går. Ett liv som är berg- och dalbana. Att ja, det var ju bra på söndag när jag fick komma och höra Guds ord. Och be tillsammans med mina trossyskon. Men när lördagen kommer så är man längst nere och tycker att allt är eländigt och jobbigt. Utan vi kan få leva detta rika liv som du har tänkt. Som räcker alla veckans dagar. År ut och år in. Du har kommit för att vi ska ha liv. Och liv i överflöd. Därför du är överflödets Gud. Du är en god Gud. Du är en generös Gud. Du är en rik Gud. Du vill välsigna. Och när vi tycker ibland att vi är där nere på botten. Och vi har inte mer att ösa ur. Då står det att du giver och giver. Och giver igen. Du fyller oss och vår bägare flödar över. Så vår bägare flödar över. Det har du tänkt för oss. Tack att du har goda tankar för oss. För Betelförsamlingen i Jönåker. Inför hösten är goda tankar. I Jesu namn. Amen. Amen.